Claes Malén, chefstrateg på Handelsbanken. Vi har sett otroligt kraftiga rörelser här. Börsen är ner 5%. Oljan var ner så mycket som nästan 30%. Det är bara att nämna några. Vad är du mest förvånad över när du följer de här marknadsrörelserna som vi sett idag?
Jag tycker fortfarande att räntemarknaden är det segment där vi ser kraftigaste reaktioner. Amerikanska långräntor är ner fullständigt brutalt och allting har återhämtat sig lite grann här under förmiddagen. Men det är otroligt tydligt att amerikansk räntemarknad reagerar väldigt kraftfullt.
Och på vilket sätt, vad kan det här få för ringar på vattnet?
Ja, men man kan säga att oljepriskollapsen är ju en ring på vattnet. Det är ju coronaviruset som har drabbat efterfrågan på olja, framförallt via transportsektorn. Och Saudi och OPEC ville svara på det här genom att dra ner oljeproduktionen. Ryssland vill inte tappa marknadsandelar, för det är ju det som händer om man backar sin produktion. Och då har man liksom en kollaps av OPEC plus, som kallas samarbetet mellan Saudi och Ryssland. Så det är ju, kan man säga, en ring på vattnet från coronavirusets spridning.
Och om man då ser ännu en ring på vattnet utifrån oljepriskollapsen. Jag tänker på företagsobligationer. Hur orolig ska man vara för dem?
Man ska vara orolig. Vi har ju sett det här spela ut en gång tidigare, 2015, när vi hade oljeprisfall. Då på grund av att amerikanerna ökade produktionen, det blev för mycket olja i världen. Då såg man ju att amerikansk företagsobligationsmarknad, som i stor utsträckning är energibolag, oljebolag, de hade svårt att refinansiera sig. Och vi fick en kris i den sektorn som spreds i viss utsträckning också till amerikansk industri. Så att en upprepning av det är nära förestående, kan man nog frukta i alla fall.
Ja, för du är orolig för en så kallad credit crunch. Vad är det och varför ska man vara orolig för det?
Ja, det vi kan se ett väldigt tydligt samband när företag får svårt att låna pengar, och det räcker med att det är en sektor, då tvingas investerare i den sektorn att sälja obligationer, inte bara de obligationerna utan alla obligationer, och då ser man hur marknadsfinansieringen dräneras, och då går företagen till bankerna som tvingas låna ut pengar, och bankerna typiskt i det scenariot, de tenderar att hålla hårdare pengarna, så då ser man hur bankerna tar egentligen rygg på marknadsfinansieringen och båda stramas åt, och då får man just en credit crunch.
Vi såg också att den norska kronan steg under den svenska. Norge är ju förstås väldigt beroende av oljepriset. Vad har det för betydelse? Det är ju ändå en ganska liten ekonomi.
Ja, men det är väldigt tydligt hur beroende Norge är av oljan, och det är ju som du säger, det är en kraftig kronrörelse i den norska kronan som försvagas kraftigt mot jorden, men också mot svenska kronan som nu är mer värd än den norska, och det handlar ju framförallt om norsk ekonomi i det här, kan man säga. Det är inte av helt avgörande betydelse för Sverige, men det är en viktig exportmarknad också för svensk del, att norska kronan nu blir väldigt mycket svagare påverkar svenska bolag.
Och sen också den här oljekollapsen då. Det fanns ju ganska många länder ute i världen som hade det tufft redan när oljan stod i $50 fatet. Hur ska man se på det och lite mer på lång sikt?
Ja, men man kan säga netto för världen så är det klassiska att det är bra om oljepriset faller. De flesta länder är konsumenter av olja snarare än producenter. Men i det här läget, när vi ändå har en skakig marknad med mycket osäkerhet, så ska man tänka sig att det finansiella benet i det här också gör att det blir mer volatilt och mer osäkerhet. Men det finns ju vinnare och förlorare. Ett land som Sverige är ju gynnat av att oljepriset faller, för vi har ingen olja. Men vi drabbas av den finansiella osäkerheten.
Mycket är förstås oljerelaterat idag. Men kan man säga någonting utifrån den här coronavirusoron? Finns det någonting i det som de finansiella marknaderna tar fasta på?
Alltså hela den nedstängning av norra Italien som ju nästan har passerat obemärkt förbi på finansiella marknader, den är ju otroligt dramatisk i sig. Och någonting som ju gör att data från Italien kommer att bli otroligt intressant, och som ju även ECB måste fundera på, vad händer med tjänstebolag i norra delen av Italien, framförallt småbolag. Hur ska man se till att de inte går under i den här miljön? Och än så länge så ser vi ju ingen avmattning av spridningen i resten av världen. I Kina har vi sett en tydlig inbromsning i antalet smittade i corona. Virus. I övriga världen så är ökningstalen fortfarande någonstans omkring 20%, och vi vill ju se att det där viker ner innan man kan, så att säga, se att första effekten här avtar.
Och den här veckan så får vi möte från ECB, Europeiska centralbanken. Vad är marknadens förväntningar där?
Det är klart att ECB måste göra någonting, och här är ju det knepiga att Fed har en ränta kvar att sänka. Den kommer att sänkas igen, det kan vi utgå från. ECB ligger på minus 50, alltså 0,5%, och det är inte självklart att en räntesänkning hjälper överhuvudtaget. Det drabbar europeiska banker som redan har bekymmer. Istället så krävs det åtgärder som är mer riktade mot företag, som sagt tjänstesektorn till exempel. Det finns de här reporna mot banker som man kan genomföra. QE, alltså obligationsköp, kan man behöva öka. Så man kan tänka sig ett ganska brett åtgärdsprogram från ECB. Definitivt måste man göra någonting och flagga att man är villig att göra mer om det kommer krävas.
Tack så mycket, Claes Måhlén.
Tack.
Ja, välkomna tillbaka till Placera TV. Det är stora rörelser på börsen och på räntemarknaden i spåren av coronavirus. Därför har jag tagit hit experten Roger Josefsson, chefekonom på Makrobond. Välkommen.
Virolog och kulturjournalist.
Ja, alla är ju virologer nu, verkar det som. Hörru du, dramatiska dagar givetvis på börsen och räntemarknaden, som jag sa. Hur allvarlig är situationen?
Situationen är allvarlig. Vi har ju fortfarande inte någon riktig koll på vad det är som händer. Och nu under helgen och framförallt nu kan man säga under morgonen så har det ju också tillkommit lite grann med det som händer med oljepriset. Vilket gör det ännu lite värre faktiskt.
Produktionsbortfall. Efterfrågekris, inte minst inom res- och turistbranschen, förtroendekris och dessutom risk för en finanskris. Det här såg jag en not från SCB när de staplade ner de här. Vilken av dessa faktorer är du mest orolig för?
Jag fortsätter ju vara mest orolig för liksom en ordentlig recession. Och när jag ser en ordentlig recession så är det att vi igen liksom börjar få se att kreditspreadar går isär, inte bara nu av oljan då, utan av andra skäl också, att intjäning helt enkelt inte möter de mål man har haft. Och så det är där jag
och
är.
När du menar en recession, för att det verkar som många bedömare verkar nu tro att vi får en recession, det är snarare hur långvarig blir den? För det känns ju fortfarande som väldigt många tror att det här blir en kort recession och sen kommer vi studsa tillbaka igen.
Ja, alltså Jesper, min bild, sen har jag inte ändå så där vansinnigt mycket sen. Alltså, återigen, världsekonomin har ju varit väldigt känslig och, vad ska man säga, känslig för den här typen av störningar under lång tid. Man får komma ihåg att det är ju liksom, under det här ligger en massa spännande skeenden, i alla fall som ekonom. Och det är ju såna här saker som att nu har vi har Kina här på ena sidan som har producerat nu och varit underleverantör till otroligt många industrier över hela världen. Hela den kedjan håller nu på att brytas. Det börjar redan med covid. Jag har varit ute och hållit lite tal för några både små och mellanstora företag och deras reaktion är just det. Men vi måste ju ändra våra, liksom, våra supply chains. Hur ska vi få tag på varor? Och
kommer det ändras nu över det här? Tror jag att man kommer försöka helgardera sig mer på flera olika diskussionsserier?
Definitivt. Jag tror att det blir en väldigt stor. Det är en del av den här deglobaliseringstrenden. Ja. Så jag tror att det är där vi får se stora effekter.
Prisar marknaden in i recessionen då?
Det tror jag inte man gör riktigt än. Okay. Utan jag tror att det är en bit kvar. Nu vet jag inte det allra senaste, men futurerna i USA är ju ner liksom 5% i limiten precis. Yeah. Och det är kraftigt ner liksom över hela Europa. Så det är klart att vi behöver närma oss.
Sen har vi då räntemarknaden. Vi har sett under dagen här att den amerikanska 10-åringen har fallit kraftigt. Mm. En bra bit under 1% senast jag kollade.
Även 30-åringen. Liksom.
Även 30-åringen. Mm. Vad säger det?
Ja, det säger ju att folk söker sig givetvis till det som man bedömer vara minst oroligt eller minst osäkert. Ja. Och det är väl fint nog tycker jag. Mm. Det är väl precis det man ska göra i sådana här lägen. Sen tror jag att det som har hänt nu över natt eller vad man ska kalla det, sedan i fredags, det hänger ju samband egentligen med någonting helt annat som inte är relaterat till covid och inte heller relaterat tycker jag i alla fall till liksom någon generell ekonomisk utveckling. Utan det här är en geopolitisk effekt från ett... att man inte kommer överens med de här, inom det här OPEC-plus-aggregatet.
Är det så att vi har ju sett Fed sänkte med 50 punkter, Kanada följde efter. Mm. Ska vi räkna med massiva penningpolitiska stimulanser de närmsta tiden? Och det är ju inte för att hejda viruset, det förstår ju nog de flesta. Men ska vi räkna med det och vad är syftet?
Nej, men syftet tycker jag är solklart. Syftet är att få ordning på kreditmarknaden, för det är där som oron ligger. Och det är också det som man liksom vill undvika till varje pris, att vi får en massa konkurser, betalningsinställelser och så vidare. Det är, tror jag, liksom kruxet bakom de här sänkningarna. Och det är därför jag också tror att vi kommer få se ytterligare sådana. Jag skulle tro att ECB var det lider kanske nu redan i den här veckan kommer göra någonting och varför inte Riksbanken också?
Du tror Riksbanken kommer göra det?
Jag tror att effekterna kommer bli tillräckligt långvariga för att Riksbanken vill reagera.
Och då har vi den här kreditmarknaden som många pratar om. Mm. Stor oro givetvis. Berätta, vad är det som händer där egentligen?
Ja, det som hände just nu tycker jag, jag skulle inte vilja ta det tillbaka till 2008, inte än i alla fall.
Okay.
För det som skillnaden då, det var att helt plötsligt, det man upptäckte 2008, det var ju att en massa papper som var, hade extremt hög kreditvärdighet egentligen var värdelösa. Där är vi inte idag, utan det som händer nu är ju att framförallt då, bolag som är relaterade till oljesektorn på något sätt får sig en snyting. Och det är ju ungefär samma sak som vi såg 2014-2015 när man sist hade den här typen av utveckling. Så jag tror att är det någonting man ska relatera till just nu så är det nog snarast det.
Och det vi ser nu, om vi antar att det kommer pågå ett tag, risken för konkurser, hur kommer det här påverka företagen och dessutom bankerna?
Ja, alltså återigen, jag tror att man är betydligt bättre rustad för det här idag. Dels har vi fått en massa regleringsförändringar som har förbättrat situationen. Men sen är det också så att de här papperna redan är nära, eller är junk, alltså junk yields, eller ännu så lågt, extremt lågt värderade. Så jag tror att man är nog förberedd liksom på att den här sektorn kan vara väldigt utsatt. Så jag tror inte att det här nödvändigtvis leder till liksom någon global panik på kreditmarknaden eller någon sån här freeze som vi såg 2008. Utan återigen, för mig är base case i alla fall fortfarande någonting snarast liknande 2015, då vi hade en sån här precis samma typ av reaktion. Okay.
Och sen är det då många som räknar med finanspolitiska stimulanser. Mm. Äntligen, säger en del. Många har efterfrågat det. Din bedömning av det?
Ja, det här relaterar till din föregående fråga. Det är att massiva penningpolitiska stimulanser, var kommer de ifrån? Det är det som är problemet, man kan inte sänka så mycket. Men det vi kan se förstås, det är ju att finanspolitiken nu äntligen börjar reagera och agera. Och här kan man ju tänka sig att det sker en hel del saker. Vi pratade om det lite grann innan, men till exempel bör man se lite grann i Sverige också. Sen om det är relaterat till covid eller vad det nu är för någonting, det är väl någon annan femma. Men finanspolitiken kommer definitivt få plocka upp där.
Och hur kommer det påverka inflationen?
Ja, finanspolitiska stimulanser är väl en av de få saker som historiskt i alla fall har funkat eller korrelerar väldigt positivt med inflationen. Och så jag tror att när man väl får igång finanspolitiken så kommer den definitivt att ge rätt effekt, det vill säga att inflationen stiger. Och det är också en sån här, apropå det här, jag måste ändå plocka upp det här med oljan, för det finns också ytterligare en sak där som är rätt viktig. Jag menar, för stora delar av västvärlden, Europa, USA och så vidare, så kommer det nog netto ändå vara positivt, givet att vi då får betydligt lägre oljepriser. Men det sjunker med 25-30% här på morgonen. Och det är klart att det kommer ändå ge en kraftig boost till köpkraften åt många konsumenter. Kanske framförallt i Europa. Det är nog också därför som vi ser att euron faktiskt håller sig starkare än till exempel dollar.
Så det oljeprisfallet som vi har sett, du säger att det beror framförallt på geopolitiska konsekvenser och inte så mycket corona.
Nej.
Och att nettot skulle då vara positivt för konsumenten och företagen också?
Ja, på sikt.
Som inte är oljerelaterade.
Som inte är oljerelaterade. Sen finns det ju, som sagt, USA är ju de som kanske kommer drabbas hårdast av det här, eftersom man då har den här shale-industrin som är ganska stor. Men man hade ju en rejäl urblåsning då 2015.
Precis.
Och jag skulle tro att man dessutom kommer att, Trump har ju varit ganska pigg på tidigare. Vi hade ju den här sojabönor och så vidare, han gav en massa subsidier till odlare. Jag kan tänka mig att det kommer ske något liknande även i USA den här gången.
Och du har pratat lite om det, men om man jämför den här krisen med tidigare kriser och börsras, du menar att det här är mer 2015 snarare än 2008. För många vill ju gärna göra den här jämförelsen med 2008, att det här kommer bli en finanskris och då fryses allt upp.
Till syvende och sist, Jesper, så tror jag att man hamnar i det som vi nästan alltid gör, och det är liksom förtroende. Alltså, tror man nu att det som man gör nu och det som man kommer att göra med finanspolitik och så vidare, kommer det att räcka till för att folk ska känna sig säkra och inte börja spara i någon större hus? Det vill säga, inte få den här självuppfyllande profetian, ja, då kan det nog gå bra. Men så att jag tror att det krävs den typen av kraftfulla åtgärder egentligen mest för att påverka konsumenter till att fortfarande då, upprätthålla.
Har du högt förtroende för att det kommer ske? Jag tror att kommer greja det den här gången också?
Jag tror fortfarande att vi är inne i någon sån här glidbana ner. Jag tror inte att det här kommer vara någon krasch, utan det kommer vara en glidbana ner, en lång utdragen lågkonjunktur. Det är fortfarande mitt base case. Sen kan det ju förstås gå mycket fortare, men jag tycker att alla indikationer vi har nu är att centralbankerna kommer att vara ganska aktiva. Men vi har ju ändå 2008 i nära åminne, och jag tror att det vi lärde oss då, det centralbankerna lärde sig då, det var att det är ingen idé att vänta med åtgärder. Och det tror inte man kommer göra den här gången heller.
Vad tror du avslutningsvis, vad behöver marknaden se just nu då för att oron ska avta?
Tyvärr är det ju sånt som inte jag kan någonting om alls. Utan det handlar ju helt enkelt om det här som med viruset i första hand. Vi vill få någon form av kontroll på liksom hur ser dödligheten ut. Finns det något vaccin där framme och så vidare. Och så vidare. Sprider det sig kraftigt fortfarande? Alltså, vi måste få lite mer data helt enkelt.
Ja, spännande dagar. Tusen tack för att du kom hit, Roger.
Tack.
Sköt om det och håll hälsan i behåll.
Ja, hur var den där ebola-hälsningen du pratade?
Så här gör man.
Ja, så var det.
Så. Ha det bra. Och tack för att ni har tittat.